inför det här mötet så fick jag en text till mig som jag tror att jag aldrig har talat över förut. Och jag har en huvudpunkt där som jag tror kanske är en hälsning till en enskild person. Vi ska gå till Markus evangeliet kapitel 9. Och läsa en mycket dramatisk berättelse. Vi fick höra här om hjälpen vi hade sänt till Lettland. Här handlar det om en pojke som också får hjälp. Men det är en annan typ av hjälp än den som ni talar om här. Båda lika viktiga, men det här är något alldeles speciellt. Markus 9, kapitel, förlåt mig, vers 14-29. Och då har Jesus och några av lärjungarna varit uppe på förklaringsberget. Jesus har förvandlats inför dem. De har velat stanna där i härligheten. Men molnet lyfter sig alltid som vanligt. Och när de kommer ner från berget till de lärjungar som inte fick vara med där uppe, så händer följande. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem: vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarade honom: mästare, jag för till dig min son som har en stum ande. Och var den än får tag i honom slår den ner honom och han tuggar fradga, skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem: du släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade: sen han var barn. Ofta kastar anden honom en i elden och en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom: om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Och genast ropade barnens far: jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till. Och han sa strängt till den orena anden: du stum och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade: detta slag kan endast drivas ut med bön. Amen. Himmelske Fader, tack för Bibelns ord som är mat för våra själar. Beder om en stund du ska tala till våra hjärtan. Herre, har du en särskild hälsning till någon, så ber dig, använd det vi har läst. Använd din tjänare idag. Använd oss alla. Så att vi får hjälpa varandra till befrielse i Jesus Kristus. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Vi västerlänningar lever i ett modernt samhälle. Vi har i allmänhet svårt för övernaturliga, för det är onaturligt för oss. För vi har blivit itutade sedan barnsben att allt som finns i världen kan förklaras med inomvärldsliga orsaker. Och därför är en sån här berättelse för oss, även om vi tror på Gud, så eftersom vi präglar vår kultur, så är det här sånt som är svårt för oss att beröra. Därför att vi är inte vana vid det. Och vi räknar kanske inte med att sånt här kan inträffa längre. Men det lustiga är att här håller saker och ting på att förändras. Vi hörde om den här flickan som var ute med båten där, som var präglad av nya livstankar. Man har konstaterat det, att den sekularisering som har dragit över västvärlden sedan krigets slut och framåt, kanske började innan, den leder kanske i ett initialt skede till att människor inte bryr sig om de andliga tingen, utan de håller på med det materiella istället, va? Men i längden leder det inte till ateism, utan i längden, om man sätter, leder till animism istället. När människor väljer bort den kristna tron, så leder det inte i slutändan till att man bara tror på människan och materien, utan man börjar istället att tillbe andar i stubbar och träd, i stenar och allt möjligt. Och jag har fått se den sista tiden, när jag avslutar en anställning på folkhögskola, där vindlar av sånt här bland vanliga människor. Älvologi håller man på med. Man lär sig om älvor och utbildar sig i såna saker. Man håller på med reiki healing och det är allt möjligt utom den kristna tron. Och där håller vi på att komma tillbaka till samma situation som var när evangeliet var nytt och bredde ut sig i den hedna kristna världen. Och det kan man tycka är spännande på ett sätt. Det blir en pionjärtid igen. Men det gäller också att veta då, hur hanterar vi det här? Va? När sånt här breder ut sig, för tar det också kontroll över människor. Människor tror att de kan använda såna här makter för att ta kontroll över sina liv. Men det blir tvärtom. Makten att ta kontroll över dem. Och de ser det inte. När vi ber och längtar efter en förändring i vårt land, att människor ska komma till tro, få möta Jesus, speciellt en tid som denna, då nyandligheten breder ut sig, då behöver vi förstå att vi som församlingar och enskilda, vi kommer att hamna i samma situation som lärjungarna i det vi nu läste. Vi kommer att möta sånt hos människor. En del av det kommer att dra sig tillbaka utan något särskilt ingripande. Annat kommer vi att vara tvungna att konfrontera på samma sätt som Jesus gjorde. Men lärjungarna misslyckades så här. Hur ska vi göra för att undvika hamna situation? Det är det jag vill tala lite grann om. Meningen är att vi i Jesu namn ska kunna hjälpa såna här människor. Församlingen ska vara en kraftcentral, där människor bara genom att komma i närheten ska få uppleva en början till befrielse från sånt de har sysslat med. För Jesus kom inte bara för att förlåta oss våra synder, han kom också för att befria oss från onda maktens inflytande och föra oss hem till sin far. Nu vet vi inte, vad var det som hade gjort att den här pojken hade hamnat under de här makternas inflytande? Det sägs inget om hans bakgrund. Det är mycket möjligt att hans familj hade sysslat med okkultism tidigare. Men de hade slutat kanske när de såg vad det här ledde till. Vad vet jag. Men de för ändå pojken till Jesus. Det står att han var stum och döv här. Nu kan människor vara stumma och döva utan att ha någonting med onda makter att göra. Det är också en sak som vi behöver vara klart för oss. Det finns en distinktion här. Sjukdom och besättelse är inte samma sak. Vi kan hamna i situationer då gränsen kan se ut att vara flytande. Och det kan vara svårt att veta vad som är vad. Men generellt är det så. Jag har mött människor som har varit kärnfriska. Men det har vilat ett andligt mörker över dem som har varit alldeles kompakt. Och sen har jag mött människor som har varit djupt märkta av sjukdom. Men deras själ har varit som en uppenbarelse nästan av deras egen frälsare. Så här får vi inte blanda ihop begreppen och börja tro att allt vi möter har med sånt här att göra. För så är det inte. Det är viktigt att komma ihåg. Och hur ser man skillnaden? Jo, en del av svaret finns i den här berättelsen. Oavsett hur det är. När människor ställs inför olösliga problem som det här är det meningen att Guds församling ska vara en plats dit de kan komma för att få hjälp. Vi är här för att vi tillsammans ska utgöra ett sjukhus för människor. Dit människor som lider av andliga problem kan komma och få hjälp. Och vi är här för att hjälpa varandra också i det här avseendet. Vad kan vi lära av den här berättelsen? Jag har tre punkter. Det brukar ju vara så, va? Pastorer har tre punkter. Den första är inte så märkvärdig, men det var ändå någonting som slog mig när jag läste det här. Att när Jesus kommer tillbaka från förklaringsberget med sina lärjungar, tre av dem, då står folket och pratar om viktiga saker. Alltså det som man diskuterade, de här nio lärjungarna som var kvar och folket och de skriftlärda, det var varför den här pojken inte kunde få hjälp. Alltså det var någonting som var viktigt som man diskuterade med. Och när då Jesus kommer förbi, så att säga, så leder det till pojkens befrielse. Så det var den första tanken som slog mig när jag läste det här. Vad talar vi om när vi möts? Talar vi om hur Guds kraft kan uppenbara sig till människors hjälp, eller andra saker vi talar om? Om vi skulle tala mycket mer om Jesus, om Guds verk, om hans församling, om hur människor kan uppleva frälsning, utan att ha några färdiga svar, men att vi ändå har de frågorna uppe på bordet, då kanske det blir precis så här, att Jesus kommer plötsligt förbi. Och så visar han intresse. Han säger, vad är det ni diskuterar om? Och så förklarar vi pratar om det här och vi behöver verkligen hjälp. Och så tar Jesus tag i situationen och så sker en förändring. Jag tror att det är en sak vi kan lära oss. För att vi ska få uppleva Guds kraft till frälsning. För det är det evangeliet är. Evangeliet är inte bara en massa idéer, lagar, principer. Det finns sånt i det också. Framförallt är ett budskap som befriar. Det är Guds kraft till frälsning. Det är viktigt att det är det vi har uppe på bordet och samtalar om. Sen får vi samtala om andra saker också. Väder och vind och fotbolls-VM och allt vad det kan vara. Men det allra viktigaste, det är detta. Hur ska människor kunna uppleva frälsning i vår tid? Hur ska församlingen kunna uppleva en förnyelsetid? Hur ska du och jag få göra nya erfarenheter i Jesus? Detta bör vara vårt största och viktiga samtalsämne. Vem vet, medan vi diskuterar och pratar om detta, då kanske Jesus kommer förbi och så tar han tag i situationen och hjälper oss. Det tycker jag är en viktig poäng här. Men huvudpunkten, det är det som kommer nu. Även om lärjungarna saknade kraft att ta itu med det här problemet, så saknade inte Jesus det. Hur många vill säga amen till det? Det är stort, va? Även om vi konstaterar likt lärjungarna att det går inte riktigt, så vet ni, när Jesus kommer att ta tag i problemet, då löser det sig. Och det måste vi ha med oss i framtiden också. Hur illa det än blir i Guds församling, så har ändå Jesus fortfarande makten att göra någonting. Om ni läser uppenbarelseboken i början, då ser man nästan en regression bland församlingarna från den ena till den andra. Det blir värre och värre och värre. Men Jesus är fortfarande densamma. Han har fortfarande all makt i himlen och på jorden. Och han säger, om du bara vill omvända dig, då kommer allting bli som det var förut. Det finns alltid hopp när Jesus är med fortfarande. Men om vi backar lite. Det tragiska i den här berättelsen är ju hur lärjungarna misslyckas med att hjälpa den här pojken. Här kommer pappan med sin pojke. De har haft det så här ända sedan han var liten. Och han har svävat i livsfara många gånger på grund av den makt som på något sätt har tagit sig in i hans liv. Och så kommer han till Jesu lärjungar och de klarar inte av att reda ut det här. Djupt, djupt tragiskt. Och egentligen är det obegripligt att det blir så. Läser du tidigare i kapitel 6, så står det så här. Ifrån den 7:e versen. Och Jesus kallade till sig de 12 och sände ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. Och så säger han längre ner så här i 12:e versen. De gick ut och predikade att människor skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Och så några kapitel senare så funkar det inte. Vad var det som hade hänt egentligen med lärjungarna? Det går att gräva i det här. Vad var det som hände egentligen i kapitel 6? Var det någon tillfällig förmåga Jesus delegerade till dem? Det säger inte Bibeln, jag vet inte. Men på något sätt är det obegripligt. De hade erfarenhet av konfrontationer och sånt här. De hade predikat, de hade bett för sjuka. De hade till och med konfronterat onda makter. Och nu när de ställs inför en liknande situation igen, så fungerar det inte. Kraften räcker inte till. Vad var det som hade hänt egentligen? Och nu ska jag spekulera lite. Min pappa brukar säga det. Ska man spekulera när det gäller andliga ting, då måste man först berätta att man ska spekulera. Och det ska jag göra. Därför att berättelsen talar inte om exakt varför det gick fel. Men vi kan bolla lite grann med det som står här. Till att se några möjligheter, va? Det första jag kommer att tänka på, det var det här. Kanske var de här diskussionerna de hade i början av berättelsen inte uppbyggliga i alla stycken. Det fanns skriftlärda med där som inte gillade Jesus. Och det är mycket möjligt att de pratade ner i lärjungarnas mod och tro och gjorde att de inte klarade av det här. Jesus var ju inte där, han var uppe på berget. Lärjungarna var där själva. Och så kommer det några av Jesu motståndare upp, dyker upp där och börjar prata med dem. Det kan också vara så här att diskussionen spårade ut på något sätt. Paulus varnar sin andlige son Timoteus för att i församlingen får det inte finnas några oordnade diskussioner, säger han. För det bryter ner människor. Det är inte en plats för diskussioner i första hand. Det är inte en diskussionsklubb. Det är en plats för ordets förkunnelse, för bön och för tillbedjan. Det kan ha varit anledningen. För Jesus klagade släkte som inte vill tro. Det kan ha funnits en stor skara människor där som inte alls trodde på Jesus. Och lärjungarna drogs på något sätt in i det. Och vi ser att under hela deras tid så pendlade de mellan en djup förståelse om vem Jesus var. Och sen en stund senare så, vem är han? Som befaller vind och vågor att röra stilla. Och så vidare. Det kan ha varit en anledning. Det kan också vara så, när Jesus säger du släkte som inte vill tro, att Jesus menar folket i allmänhet. Det kan vara folkets ovilja att erkänna honom som Messias som fick lärjungarna att tappa modet, eller också gjorde att vår far i himlen höll tillbaka sin kraft helt enkelt. Det står om Jesus själv. När han kommer till sin hemstad så vägrade de att tro på honom. Och då står det, han kunde inte göra några kraftgärningar där. Bara bota några sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han förvånade sig över deras otro. Så att oviljan att ta emot Jesus som Messias kan ha gjort att far i himlen inte kände behag över situationen. Och höll tillbaka sin kraft. En annan möjlighet. Det kan också vara någonting med pojkens far här. Som leder till lärjungarnas misslyckande. Jesus säger inget direkt om pojkens fars tro. Men pojkens pappa säger så här. Jag tror, hjälp min otro. Och han säger strax innan. Om du kan så förbarmar du hjälp oss. Möjligtvis sviktade han i tron. Han visste inte om Jesus verkligen kunde hjälpa honom. Och så ska vi inte tänka. Vid ett annat tillfälle så står det så här lite tidigare. När Jesus gick därifrån följde två blinda efter honom och ropade, förbarma dig över oss Davids son. De säger inte om du kan, utan de säger förbarma dig bara. Och då, när Jesus kom hem, står det då, gick de fram till honom och Jesus frågade, tror ni att jag kan göra detta? Ja, herre, svarade de. Då rörde han vid deras ögon och sa, som ni tror ska det ske. Det kan ha funnits någonting i pojkens pappas liv. Han var inte övertygad om att Jesus kunde hjälpa. Om du kan så förbarma dig över oss. Det kan vara en anledning till det. Men Jesus ger sen också i slutet en helt annan förklaring till varför det här inte fungerade. Vi återkommer till den. Det här kan ha varit anledningen. Men när lärjungarna misslyckas så är det som jag sa. Jesus tar tag i situationen själv. Sommars lärjungar var ju meningen att de skulle representera honom. Det hade de gjort som vi har läst. Men de följde igenom och då tog Jesus själv tag i det. Och jag upprepar det som är min huvudpunkt. När lärjungarna inte hade kraft att ta tag i det. När församlingen saknar kraft att utbreda Guds rike. När vi ständigt misslyckas och faller. Då gör inte Jesus det. Han går in i den mest omöjliga situation som vi till och med kan ha ställt till själva och så reder han ut det åt oss. Detta är min huvudpunkt och det vill jag förmedla till dig. Du kanske brottas med ett olösligt problem av den här karaktären. Bland dina nära och kära, någon som är svårt sjuk eller någon du har i din närhet som du har bett en längre tid för och det händer ingenting. Och när du försöker vittna så känner du mina ord faller till marken. Jag kan inte göra någonting. Jag når inte fram. Då är min hälsning till dig. Jesus kan fortfarande nå fram i den situationen. Han kan reda ut detta. Och du kan förstå bredvid och vara förundrad över vad Jesus kan göra. Så detta är min huvudpunkt. Min vän, ge inte upp. Vänd dig till Jesus. Han säger här, för honom till mig. När lärjungarna misslyckades säger Jesus, men kom med honom till mig då. Om min församling saknar kraft så saknar inte jag kraft att hjälpa. Jag kan gripa in. Jag har fortfarande all makt i himlen och all makt på jorden. Därför min vän, min Gud är verklig. Även om församlingen, trots all sin brist, så är den älskad, som vi hörde i den andra sången. Men Jesus har inga brister. Det han kan göra, det vill han göra. Han förmår göra vad som helst. Det är min huvudpunkt. Jag vill uppmuntra dig. För honom till mig, säger Jesus, detta första steget. Har vi olösliga bekymmer, låt oss gå till Jesus. Och ser ni här, anden reagerar våldsamt på Jesu närvaro. Här ser vi hur vi kan se skillnad på sjukdom och besättelse. Människor som har onda makter med sig trivs inte i Jesu närhet. Det är en avgörande nyckel till att kunna se skillnad på detta och inte begå övergrepp på människor som inte alls har något sånt här att göra. Mycket, mycket viktigt. Jesus visar också omsorg om pojken, och hans far frågar: hur länge har det varit så här? Han är genuint intresserad. Hur länge har ni lidit? Hur länge har ni haft det så här? Och svaret han får: sedan han var barn. Uppenbarligen hade de levt under en fullständig katastrof som en familj. Och vi ser Jesus stora omsorg. Sen ser vi också det att när Jesus skyndar sig att ta itu med den här demonen, då gör han det när han ser att ännu mer folk strömmar till. Ser ni det? Jesus såg att ännu mer folk strömmade till, och han sa strängt till den orena anden. Ni ska veta en sak när det gäller Jesus och när det gäller sånt här. När vi får vara med om det själva. Det här handlar inte alls om sensationslyssnad. Jesus var inte ett dugg intresserad av att göra en stor grej av att just han skulle hjälpa den här pojken. Tvärtom, när folket strömmar till så är han mån om att ta itu med det här innan det blir en för stor grej. Vi ser genom evangelierna också att Jesus förbjuder människor ibland att berätta om vad han gör. Just för att han inte är intresserad av fel sorts uppmärksamhet. Och det behöver vi också ha med oss. När Gud ger oss mod och kraft och tro att gå in i såna här situationer. Var med och be för människor så de blir botade eller befriade. Var det än är, då ska vi vara väldigt noga med. Vi ska vittna om vad Jesus har gjort. Men aldrig peka på vår egen medverkan i det. Inte söka någon sensationslystnad. Inte gå runt och kalla oss vare sig helare eller exorcist eller någonting sånt där som en del predikanter gör. Det är inte ett dugg intressant. Vi ska bara peka på Jesus. Vad han har gjort. Därför att även om lärjungarna hade gjort det här i Jesu namn rätt ut situationen, så såg ju det var tidigare. Det var han som gav dem makt över de orena andarna. Det var han som sände ut dem. Och de, när de kommer tillbaka, så säger de: Herre, de orena andarna lyder oss i ditt namn när vi uttalar det. Då säger han mycket viktigt: gläd er inte över det. Gläd er över att era namn är skrivna i livets bok. Allting utgår från Jesus. Det är han som är i centrum, även i en sån här situation. Och se vilken ödmjukhet han har. Ingen annan än han hade rätt att säga: jag är Guds son. Jag kan göra det här. Ser ni här, jag har befriat den här pojken. Det gjorde jag därför att jag är Herre över himmel och jord. Men han gör inte ens det. Till och med den ödmjukheten har Jesus. Fanns ingen sensationslystnad hos honom överhuvudtaget. Och detta är mycket, mycket viktigt för oss. När vi som Guds församling får uppleva samma sak. Och när Jesus sen tar itu med den orena anden, då gör han det ordentligt. Ser ni här? Han säger inte bara: far ut ur honom. Han säger: kom aldrig mer in i honom. När Jesus gör någonting, mina vänner, då gör han det ordentligt. När han botar någon som är sjuk, då gör han det ordentligt. När han befriar någon, då gör han det ordentligt. Han stänger dörren för framtida inblandning från den här sidan. Mycket, mycket viktigt för oss här med oss. Vi ska veta det. Jesus lämnar aldrig någonting ogjort. Han går alltid hela vägen. Pojken faller omkull, står det här. Men Jesus tar honom vid handen och reser honom upp. Han var som livlös, men han steg upp. Kom ihåg det. Jesus har kraft att hjälpa. Hur illa det än ser ut i de andliga sammanhang vi rör oss. Men det är inte meningen att det ska vara så. Det är meningen att Jesus ska vara så närvarande i sin församling. Att församlingen själv är en kraftcentral och kan förmedla befrielse till dem som behöver det. Jesus förklarar nu för lärjungarna varför de inte kunde hjälpa pojken. Det är min sista punkt, och där vill jag landa. För jag tror att där finns också nyckeln till hur vi kan få uppleva att detta får fungera. I våra egna liv och i församlingarna. Och här kommer vi till den märkliga berättelsen. Den offentliga förklaringen Jesus ger till lärjungarnas misslyckande, det är du släkte som inte vill tro. Vad han än menade med det. Men det var det han utropade mitt ibland och blev nästan lite upprörd. Vad är för fel på er? Varför tror ni inte? Lite så här va. När de kommer undan då och sitter ensamma i huset eller var de nu är någonstans, då börjar Jesus tala om något helt annat. Ser ni det? När de var ensamma så frågar de: varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade: detta slag kan endast drivas ut med bön. Och på ett annat ställe så står det: med bön och fasta, lägger Jesus till. Och det här kan bli lite motsägelsefullt. Vad menar Jesus egentligen? Men ett sätt att förklara det, det är det här. Tron på Gud handlar om en relation med en person. Och bönen är det främsta sättet genom vilken denna relation stärks och utvecklas. Gud är inte som en New Age. En osynlig kraft som om man bara kopplar upp sig mot den och använder rätt metoder så kan man kanalisera kraft till det man själv vill. Så fungerar det inte. Bibelns Gud, han har fullständig kontroll över sin kraft. Och han ställer den till förfogande för den som vill tro. Men det bygger på att tron är en relation. Du kan aldrig bara tro och glömma Gud. Utan tron är alltid riktad mot honom. Därför att han är källan till allt detta. Så därför är det så att bönen blir då det fundament på vilket tron vilar. Jag har en relation med Gud. Jag känner honom. Jag känner Jesus. Han vet vem jag är. Och jag vet vem han är. Och vi har en förtrolig relation med varandra. Därför kan jag gå till honom i bön och då förmedlar han sin kraft till mig och jag får vidare förmedla den till andra. Det är ett sätt att se det. För den kraft som behövs för att kunna möta och besegra sånt här kan endast förmedlas till oss när vi går till Gud i bön. Bönen är det som bär upp den undergörande tron och det är den samma bön som Gud bygger upp oss. Och det är också så att bönen och den kraft som kommer av bönen är färskvara. Jag tror inte att Jesus menade, ni skulle ha gjort så här. När pojkens far kom, då skulle ni sagt så här: jo då, vi kan hjälpa dig. Men låt oss be i 2 veckor först, så kan du komma tillbaka då. Då är vi beredda, då kan vi hjälpa dig. Inte alls. Jesus säger ju inte så själv. Han tog itu med det direkt. Varför då? Han hade varit på förklaringsberget. Han hade varit inför sin far i himlen. Han var beredd. Och vad Jesus menar är det här. Vi som hans lärjungar och församling ska ständigt leva i en beredskap. Och hur gör vi det? Jo, genom att leva i ett ständigt umgänge med Gud i bön. När vi sover, när vi kliver upp, när vi står i duschen, när vi är på arbetet, ska den här kommunikationen med Gud ständigt pågå. Och detta gör då att när vi ställs inför situationer, de visste inte om att den här pappan skulle dyka upp just nu. Då är vi beredda. Det är mycket möjligt att vi aldrig kommer känna oss beredda. Utan vi kommer känna oss små och ynkliga i alla sina situationer. Men har vi varit tillsammans med vår far i himlen, då är kanalen öppen. Och kom ihåg, det är ändå Jesus som gör det. Det är han som gör det. Jag tror att det är så. De var inte förberedda, för de hade inte varit med Gud i bön tillräckligt och inte levt i den beredskapen. Låt mig avsluta med 2 historier från verkligheten som jag kommer tänka på när jag förbereder mig. En historia som illustrerar nästan precis det som vi har läst här. Det är följande. En verklig berättelse. Den utspelas för några decennier sedan i en stad inte jättelångt härifrån. I församlingen där, i en församling, fanns det en missnöjd grupp som hade tagit till sig undervisning om tro som inte stämmer med Bibeln. Det var väldigt framgångsteologiskt. Det handlade mycket om att man skulle bekänna och tro. Och det var inte så mycket om att lita på Gud. Pastorn i församlingen där släppte inte fram dem. För de samlade på egna möten. De hade en egen ledare. Och pastorn blev väldigt föraktad av den gruppen. Och man hade ett förakt för honom redan innan man kom. Därför att när han hade varit och provpredikat var reaktionen ungefär den här: ja, men det här är bara en vanlig pingstpastor. Honom är inte intresserad av. Och man sa i alla fall att han hade inte förstått det här nya sättet att be som hade blivit populärt på den tiden i samband med att den här nya undervisningen hade spridit sig. Men vid ett tillfälle, då hade den här gruppen hittat på något sätt en kvinna som uppenbarligen hade bekymmer med onda makter. Tagit med sig henne till ett enskilt möte som de hade. Och då gick de till storms mot de här makterna som de då hade lärt sig i den nya undervisningen. Problemet var att det funkade inte. Vad de än gjorde så blev saker och ting bara värre. Hur mycket de än befallde och bekände så hände ingenting. Det blev bara värre med henne. Till slut blev de så desperata att en av dem går till telefonen och ringer pastorn som är föraktad och säger: du måste komma och hjälpa oss, vi vet inte vad vi ska göra. Jo då, han kommer dit, sätter sig snabbt in i situationen, och som den bönens och Guds man som han var så tog han genast itu med och drev ut den onda anden. Kvinnan blev fri. Vad var det som hade hänt? Jo, skillnaden var att han var en bönens man som var ensam med Gud och förstod det fullständigt beroende av min far i himlen. Det räcker inte att jag tänker ut vad jag vill göra och sen bekänner det i tro. Det är Gud som måste styra allting från början till slut. Det var skillnaden. Och han hade lärt känna sin far i himlen. Och det är ironiskt att se att de som sa sig ha så mycket tro inte hade någon i själva verket när det väl kom till kritan. En annan berättelse om hur det borde vara. Nu vill jag citera en missionär som heter Stig Andreasson. Som för ett antal år sedan berättar om en händelse i Frankrike. Där han hade varit och haft missionsverksamhet. En kväll fick de telefon från grannförsamlingen. Och de hade en flicka där, sa de, på ungdomsmötet. Det var precis slut. Som ville skada sig själv. Hon försökte slå sitt huvud mot stenmuren och göra illa sig. Betedde sig mycket märkligt. Ja, Stig satte sig i bilen och åkte dit. När han kom dit så fick han se en mycket märklig syn. Mitt inne i kyrkan så står det 3 grovhuggna karar, för det här var alltså en kolgruvestad. Och en av dem här var så stor som vägde 130-140 kilo. De hade fullt sjå att hålla den lilla flickan som hade övernaturliga krafter. Och de förstod ju direkt vad det var frågan om. Hon hade på något sätt fått kontakt med andemakten som hade tagit hennes liv i besittning. Hon kom stundtals ur sin trans och försökte de fråga henne: vad kan vi göra för dig? Och då berättade hon: jag har praktiserat yoga sedan jag var liten. Det är min far som har lärt upp mig. Och i min meditation så kom jag till en punkt där jag skulle ladda stillhet i mitt inre, som det heter. Det är från den punkten allt det onda kommer. Flickans mamma var där. Och de följde Jesu förmaningar här. De var inte sensationslyssna. De var väldigt försiktiga. Tog det lugnt. Mitt under bönekampen som följde så säger Stig så här. Det här var en fransk stad. Ingen kunde ett ord svenska, men han fick för sig. Jag går fram till flickan och så säger jag så här: du vet på svenska att du är besegrad genom Jesu blod. Och han beskriver att hade jag huggit med henne med en kniv i verkligheten så hade hon inte skrikit högre. Men efter en stund så kunde de i Jesu namn ta itu med detta. Hon blev fri, och dagen efter så stod de mitt i församlingen, läste en psalm och prisade Gud för befrielse. Och så avslutar han sin berättelse med att säga så här: tänk om flickan hade hamnat i en församling som hade börjat öppna upp sig för New Age-tankar. Då hade hon inte fått befrielse. Nu kom hon till en plats där det fanns en skara bedjare. Det var det som avgjorde saken. I den församlingen hon kom till så fanns det människor som hade lärt sig att gå knävägen. Och som hade förstått det att detta slag kan endast drivas ut med bön och fasta. Därför fick hon hjälp. Och mina vänner, jag längtar efter att få se det här fungera hos oss. Och jag förstår att ni längtar efter det också. Människor är så sårade och sargade idag. Det är inte alltid det här det handlar om. Men vad det än är, vad är det som kan göra församlingen till den kraftcentral där människor kan få hjälp? Det är bön. Jag är så glad att se hur ni bad här innan. Och ni tog upp olika bönämnen. Detta är rätt väg. Låt oss fortsätta på den vägen framåt. För detta slag kan endast drivas ut med bön. Amen. Jesus Kristus, Guds son, tack att du har makt att gripa in i våra församlingar och våra liv. Tack att du är den som kan befria och hjälpa. Det finns ingen som du, Jesus. Åh, jag vill bedja dig att du skulle ge oss så mycket av bönens ande att församlingen här i Kolmården och Jönåker och Norrköping och Nyköping och hela området runt omkring här skulle få bli kraftcentraler där människor kan få uppleva frälsning, dop i helig ande och få uppleva befrielse och helan från sjukdom. Och låt allt detta ske till ditt namns ära, Herre Jesus. Hjälp oss att vi inte framhåller oss själva på något sätt, utan att vi pekar på att det är du som gör verket. Det är du som är verklig, Herre. Det är du som är uppstånden. Och det är du, Herre, som har all makt i himlen och all makt på jorden. Och vi får endast vara kanaler för din kraft. Vi ber om detta i Jesu namn. Välsigna fortsättningen av vårt möte. Låt vår nattvardsstund bli en underbar stund och vi får ta emot denna befrielse från dig. I Jesu namn. Vi ber om det.
Amen. Amen, amen. Tack Jesus.